I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, men vi är tillbaka här med ronden avsnitt 92. Du garvar.
Nej, men jag blir bara glad att nu sitter vi här igen och ska prata.
Nu, hittills har vi hållit en vecka.
Hur är det läget, Christian?
Bra.
Mm. Tack för kaffet.
Varsågod. Mikrade bullar.
Mm. Det var gott det också.
Det är väl semmeltid.
Det är alltid gott med bulle.
Ja, fast ännu godare är ju semla.
Ja, semla är så himla
alltså,
gott.
Det är något väldigt gott.
Ja, jag tycker också det. Så enkelt, enkelt konceptuellt också. Ja. Slät bulle, mandelmassa och grädden.
Har du testat årets semmelvariant?
Nej.
Tacosemlan?
Nej. Nej,
men de gör små liksom, trianglar som en tacochips, men och ska man doppa i mandelmassa och grädde. Den känns inte helt klockren. Men däremot förra årets semmelwrap, den var ju en stor succé.
Jag har faktiskt inte prövat någon av de där nykomlingarna.
Du är konservativ.
Ja, men jag är också en early adopter på vissa sätt. Jag testar till exempel gärna en ny läsk, om jag ser någon.
Oj.
Bara för att jag tycker det är kul.
Ja.
Men det är ju aldrig gott.
Nej.
Man säger så här, oj, en lila Fanta, men den ska pröva.
Ja.
Man blir ju alltid besviken.
Men ingen färg och så, nej.
Ja. Så att,
nej, det är sant. Nej, precis. Du, själv då?
Jo, det är bra. Vad ska vi prata om idag, tänkte du? Ska vi prata om det du skrev i Läkartidningen?
Nej, men det kan vi göra. Det kan vi göra. Jag skrev en artikel som kom ut förra veckan i Läkartidningen. Jag vet inte riktigt vilken ända man ska börja där, men det är spännande därför att det blev så många kommentarer. Mm. Enormt många och väldigt långa kommentarer från massa läkare.
Ett engagerande ämne helt enkelt.
Ja, jag trodde nog inte. Det var inte därför jag skrev den. Jag skrev den för att jag ville få ur något ur kroppen. Liksom.
Mm. Ska jag berätta vad det var då? Vad handlade det om?
Men den handlar om att man inte ska titta i sin eller så här, den handlar om när min chef ringde upp mig i parken, jag stod i parken med mina barn och sa så här, de hotar att polisanmäla dig om du inte slutar titta din pappas journal. Och de var den kliniken där han låg på som hematologpatient. Han hade ett aggressivt lymfom, en blodcancer. Var jättesjuk, höll på att dö, massa blodförgiftningar, 11 stycken tror jag han hade, kommer jag ihåg räkna till. Och efter det var ett halvår eller ett år så transplanterades han.
Och när var det här?
5-6 år sedan är det väl.
Mm.
Och till historien är att han lever.
Mm.
Mm. Han överlevde och tack vare fantastisk sjukvård. Jag menar, både han och jag har tänkt många gånger att tänk om han han levt i något annat land där man inte alltså, det här är ändå väldigt högspecialiserad vård.
Extremt. Eller om man insjuknat för 50 år sedan.
Eller 50 år sedan. Mm. Så att jag menar, alltså hematologi är ju lite Rolls Royce inom internmedicin, måste man säga.
Mm.
Det är svårt sjuka patienter och otroligt aggressiva behandlingar när man ger.
Du skulle inte säga att det är lite av Formel 1 inom invärldsmedicin?
Jo, det kanske man ska säga, menar jag.
Lite av Rolls Royce.
Jag menar nog Formel 1.
Ja.
Men han var jättedålig på att dö. Ja, och historien är att han jobbade själv som läkare.
Mm.
Liksom gick mot pension men jobbade heltid. Och en vecka så ringde han mig och sa så här. Ja, nu tar jag lite bakom till historia.
Mm.
Det här ingår inte i artikeln. Där, men i alla fall. Och då, han ringde mig och sa. Men jag känner mig lite krasslig. Ja, okej. Okay. Jag tar i sänkan och var lite fröjd. Och sa, ja, men det är kanske någon infektion i kroppen. Så, ja, så gick han och gick några dagar, några veckor till och så tog han, så hade sänkan stuckit upp till 100.
Mm.
Ja, han hade inte så mycket symptom, kanske lite luftvägssymptom, lite trötthet, jag kommer ihåg. Några dagar senare, eller någon vecka senare, så liksom var han på akuten på Solna och då hade han så urspårade värden så de la in honom.
Mm.
Och förstod att det här är någon allvarlig sjukdom.
Mm.
Så ganska snabbt konstaterade man att han hade en T-cellslymfom.
Mm.
Blodcancer. Ja. Och det gick snabbt. Han var chockad. Alla anhöriga, vi var chockade.
Mm.
Och jag då som läkare, son och läkare,
mm.
hamnade i ett ganska... Men det var en svår utmaning att vara både anhörig men också kunna ganska mycket men absolut inte allt om hans sjukdom.
Nej.
Och till saken här att men han låg inlagd i omgångar, långa perioder. Och han fick kortison och han var dålig och han blev förvirrad.
Mm.
Och utan att utelämna min pappa så är han en ganska stressad typ.
Okay.
I stressade lägen ofta. Mm. Så han blev väldigt orolig.
Mm.
Och hade mycket ångest.
Mm.
Och han ställde väl 1000 frågor till läkarna och sjuksköterskorna där på avdelningarna.
Mm.
Försökte förstå sin sjukdom, allt som hände upp och ner med infektionerna och som sagt massa blodförgiftning och allting.
Mm.
Men därtill, när jag då var hälsa på honom ofta, så ville han ju veta mer. Så frågade han sig, men har CRP har gått upp till 80 nu, vad tror du om det liksom?
Okay.
Ja, jag vet inte, hur mår du liksom?
Han ville bolla med dig också.
Han bollade jättemycket med mig.
Alltså på den detaljnivån som man känner att det här är egentligen ett patientläkarsamtal. Om man nu vill prata om CRP upp och ner, vad tror du om det?
Ja, men absolut.
Det är ju ingenting man pratar med en anhörig om egentligen.
Nej, men absolut. Eftersom det går inte, man kan inte bara rycka löst där för att ur sitt sammanhang, han och jag, alltså så här, lite äldre skolans läkare, har kanske tappat lite av kunskap.
Du pratar om din pappa eller
pappa,
dig själv?
Min pappa. Ja. Och jag har lite mer uppdaterad kunskap.
Mm.
Så hade det varit under flera år, det vill säga att om han har någon... Mm. Någon infektion eller det är något blodvärde som är fel. Så ringer han och pratar med mig.
Mm.
Och den relationen hade vi.
Jag förstår.
Och sen så kom vi till då något väldigt akut läge.
Mm.
Då fortsätter ju den dialogen.
Mm.
Mm. Och då skulle jag ju kunna säga, om jag var rationell och sådär. Att, ja men pappa, du måste ha alla frågor med dina läkare här på avdelningen.
Mm.
Och det gjorde jag ju såklart med allt, liksom alla cytostatika, cellgift och allting. Men med små grejer och liksom illamående mediciner och liksom symptombaserade grejer så försökte jag hjälpa honom att tolka hans symptom och sådär.
Nej, men absolut.
Och det var liksom en del, det var inte, men jag tog inte över du förstår. Det var en blandning mellan anhörig och läkarkunnande.
Ja.
Person. Men,
nej, men så här, ja. Om du inte hade varit läkare,
mm.
då kan man tänka sig att din pappa skulle pratat med dig om sitt illamående och sådär, naturligtvis.
Mm.
Men nu när du är läkare, då, och han själv också är läkare, då kan man ju prata också lite mer tekniskt om saker och ting.
Mm.
Och få, det blir ju riktiga förklaringar. Som man kan bolla med varandra. Annat, ja. Mer än gissningar eller hur man ska säga.
Jo just det. Och samtidigt var det så att allt det där var ju lite så här in genom ena örat ut genom andra. Han var så orolig så det spelar ingen roll vad jag sa. För att,
ja, jag fattar. Och samma fråga kom igen flera gånger i olika varianter.
Ja, sånt där, liksom. Kan det här vara tecken? Du vet, ja. Mm. Kan det här vara nu tecken på att den har kommit tillbaka? Eller har de det under kontroll? Och så, eftersom det just var så mycket upp och ner. Jag hade några samtal med läkarna där. Men med min grundinställning innan dess och har alltid varit att jag menar, när jag själv är sjuk eller så att säga att inte behandla anhöriga och, men folk ringer, men du har ju kompisar som ringer och frågar, men hur är min son har de här utförslagen, så skickar de något MMS. Och då antar jag att du inte alltid säger så, men nej, jag säger ingenting om princip, du får gå till vårdcentralen.
Nej.
Utan du kanske hjälper dem ibland.
Absolut.
Ja. Och det gör väl jättemånga läkare i Sverige. Små hjälp, konsultationer till familj och anhöriga och vänner och sådär.
Men nu till grejen. Du tog ju ändå steget att gå in i hans journal.
Någonstans där så kollade jag i hans journal. Alltså labbvärden. Inte sådär, ja, men vad har de nu sagt om hans cancer gått.
Men du slog in hans personnummer och tittade i labblistan.
Därför att vi har samma datasystem där jag jobbar på Huddinge och där han låg på Solna. Och då på den jag vet inte om det är nu fortfarande.
Rent tekniskt, är det här då samma vårdgivare eller är det olika vårdgivare, olika sjukhus?
Men det är väl olika vårdgivare, för det är olika kliniker.
Roll juridiskt lite.
Det var väl olika kliniker, olika vårdgivare. Det var olika chefer, olika klinikchefer i alla fall. Fast det är en bra fråga. Är det landstinget? Är det Karolinska sjukhuset? Var det, men jag tolkar det som att det är två olika vårdgivare. Vi gör det för enkelt. Alltså, det är två klinikchefer så att säga. Och
hade han bett dig då?
Ja.
Kan du hjälpa mig att kolla upp det här blodvärdet? Eller vad
ja, men verkligen. Ja. Verkligen, ja.
Så det var inte du själv som tänkte att nej, det bästa är att jag har lite koll på hans läkare så att de kollar så att inte det här blodvärdet går ner för långt.
Nej, min upplevelse var att jag höll tillbaka och inte försökte, utan jag hänvisade hela tiden till hans läkare. Men vi pratar det här liksom skräpet runt omkring längst ut i periferin.
Av alla hans funderingar.
Ja. Och någonstans var det också så här, han ställde väl liksom 100 frågor till dem och var säkert en ganska krävande patient. Och då tyckte jag väl så här, men
han, jag måste avlasta dem.
Ja, lite så. Ja. Och för jag ser på pappa hur han håller på lite spårar ur. Okej. Och då så i journalen, när jag kollade hans journal, då står det att jag har varit inloggad. Det gjorde du då i alla fall.
Det gjorde
i
det lite, en period, ja.
En period, jag tror det var just den perioden. Då det stod i lite så här subtil text ner till, till i högra hörnet. Senast inloggad, Christian Unge och sånt datum. Ja.
Jag kommer inte ihåg för det togs bort.
Nej, men det var det.
Eller varför ens fanns det från början?
Och då hade personalen där han låg sett att jag hade varit inne. Vi har ju samma namn och så. Och då pratade de inte med mig om det. Utan de gick till sin chef, som gick till sin chef, liksom längst upp. Som ringde min chef. Som ringde upp mig och sa så här. De hotar att polisanmäla det om inte du slutar titta i hans journal. Alltså det är verkligen händelseförloppet. Svart på vitt. Och då blev jag jätterädd. Jätteledsen. Vad händer nu?
Har jag blivit kriminell, tänkte du?
Har jag blivit kriminell? Men jag var också, det var en jävla soppa av känslor. För jag var ju dels rädd för vad som skulle hända mig. Men också vad som skulle hända pappa. Är de arga på honom? För han sämre vård nu? För att han har en skitjobbig son?
Just det.
Så jag kommer ihåg de veckorna efter det där. Att jag tassade på tå. Jag liksom smög in i korridoren. Försökte hålla otroligt låg profil där. Så att det inte skulle påverka hans vård. Alltså det här är ju bara mina farhågor. Det är klart att inte de skulle påverka eller gett honom sämre vård för det här.
Nej.
Aldrig i livet.
Men det blev hjärnspöken för dig?
Nej, hjärnspöken. Och sen var jag var ju skitstressad. I chock för att min farsa kanske skulle dö. Jag var jätteledsen. Jag var förvirrad själv. Jag agerade inte rationellt i den här situationen. Så jag var också kränkt. Jag var superkränkt.
Ja, du menar att de hade hot med polisanmälan?
Ja.
Det är liksom snedtända hos dig också?
Ja, också.
Ja.
Men för att jag tyckte rakt av att de kunde bara snacka med mig. De, om det var sjuksköterska eller läkare, jag vet inte vem det var, ja, som hade satt, gått upp i leden. Bara, du anhörig här, du vet att man inte får till sin anhörigsjournal.
Nej,
punkt.
Precis.
Så hade det varit ur världen.
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Vad kommer det sig att det ska upp hela kedjan på hematologkliniken och sen ska klinikchefen där ringa din klinikchef som ska tala om det för dig?
Vet du att jag gissar, utan att vara helt inläst på det, att det är så det ska gå till. Är du med? Formalia är den. Okay. Det är chain of command, så att säga. Mm. Att om man ser någonting på sin avdelning så kan man ta upp det med sin närmaste chef, som tar upp det med sin chef och som sen ringer till min chef.
Mm.
Alltså jag tror att det så att säga var korrekt handlagt av dem. Därmed inte sagt att det var smidigt.
Nej.
Det var väl det, om jag bara rakt på sak, men nu sitter jag och säger det här med podden och det är kanske någon av dem som lyssnar. Och jag vill bara förtydliga att det var antagligen inte fel rent formellt.
Nej.
Men jag står för att jag tycker att det var osmidigt.
Mm. Det, om man känner dig och lite din pappa, så på ett sätt är ni ju lite lika.
Verkligen.
Eller hur?
Ja.
Alltså, jag kanske inte skulle säga att ni är direkt gränslösa, men
aningslösa.
Ni är liksom
jo, jag förstår vad du
är
ute efter.
Ni är lite expansiva och gillar okonventionella lösningar.
Ja.
Jag menar, jag har inga som helst problem att se att din pappa vill ju det här.
Ja.
Det här var en enkel och snabb väg att för honom få svar på labbdata.
Ja.
Och så han, för honom var det här ingenting.
Nej.
Utan tvärtom gjorde ju du honom en tjänst.
Ja, parentes, fast han blev ju skitskraj sen när han förstod vad som hade hänt. För jag berättade det här för honom.
Mm.
Och då blev han nog skraj för både vad som skulle ske med honom.
Mm.
Att han ju skulle få någon annorlunda vård.
Mm.
Fast mindre det än att han var rädd, orolig för att det faktiskt skulle bli en polisanmälan mot mig.
Mm. Nej, men jag bara tänker att andemeningen i vad det kan heta, patientdatalagen måste ju vara just att sekretessen handlar om att skydda patienten.
Mm.
Och om nu din pappa ber dig om någonting.
Mm.
Så just den delen känns det ju som att du inte har begått ett jätteallvarligt sekretessbrott liksom.
Nej, men formellt har jag gjort det. Formellt? Alltså, och juridiskt.
Ja,
mm.
Därför att det verkar som att, och just det här med att läsa journal elektroniskt.
Mm.
Där i de här kommentarerna på Läkartidningens webb.
Mm.
Där har man ju nu förstått att för att få läsa en journal elektroniskt ska man ha patientens samtycke.
Mm.
Man ska ha en patient-läkarrelation.
Exakt.
Och det man läser, alltså de uppgifterna,
ja,
de behöver vara sådana att de behövs för vården av patienten. Mm. Så att de tre grejerna behöver alla uppfyllda.
Ja.
Så att i ditt fall var då kanske samtycket uppfyllt.
Men jag var inte hans läkare.
Nej, ni kanske inte hade en patient-läkarrelation.
Nej, absolut inte.
Men om man säger att, nej, det hade ni väl inte.
Nej, men verkligen inte. Nej. Nej, men så jag erkänner.
Och sen kan man säga att det du sa behövs ju inte för vården heller då. Så det är ganska stränga.
Mm. Och förlåt, och sen så vän av vårdning då, eller om någon som hör här som inte har läst Läkartidningen, det är väl de flesta. Så vad skulle man gjort då, så att säga, formellt? För då, det här var 5 år sedan, och då fanns inte det här att gå in på 1177. Så att det man skulle gjort då är att han skulle bett att få pappersutdrag från sin journal.
Mm.
Sagt så här, jag vill ha utdrag, och så kunde han ge det till mig och så kunde vi sitta och diskutera utifrån de här pappersjournalerna.
Okej. Men det här med 1177, att man där kan gå in på sig själv och titta i journal. Då fanns det ju.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Funktion att man också på nätet kunde dela ut sin journal till anhöriga.
Men det gör jag inte längre.
Nej.
Det är ett domstolsbeslut som är ganska nytt, ja, nyligen.
Det är från förvaltningsdomstolen som säger att det var inte okej.
Okay. Nej. Så får inte han, om det hade varit idag så hade han inte kunnat säga så här: hej, jag vill att Christian här är min... Liksom, jag ger dem tillstånd att kolla min journal och följa det hela.
Nej.
Det hade inte varit okej. Och han själv, och det han själv kan titta, det är också väldigt varierande beroende på vilket landsting du är, vilken region du är på.
Om det finns labb eller om det bara är journalanteckningar, om det finns röntgensvar eller inte.
Och det måste vara signerade saker. Så ja, det är ganska, jag kan tänka, det kan vara ganska begränsade uppgifter du har tillgång till. Och framförallt, som min sambo sa igår, det är liksom inte i realtid heller. Nej. Alltså det vill säga att om du, ofta är det ju någonting som händer nu som du vill veta, i dagarna. Men det är ju ofta grejer som inte är signerade och du har tillgång till. Så att det lägger efter.
Det lägger efter enormt. Och det här att på något sätt så känns det lite omodernt att hela systemet är uppbyggt för att du ska begära ut journalhandlingar på papper. Eller hur?
Ja.
Och, men det får väl du också i ditt fack. En patient vill få ut sina journalhandlingar. Antingen för sin egen del eller för att man vill ge det till någon annan. Mm. Ett försäkringsbolag eller anhörig eller vad som helst. Och då finns det ju liksom en prövning egentligen då, som du som vårdpersonal gör.
Just det.
Där du godkänner att den här handlingen kan lämnas ut utan att det är med för något särskilt.
Det finns ingen sekretess på just den här.
Nej.
Bla bla bla.
Nej. Och det är väl den lilla prövningen som faller bort helt om saker bara sker elektroniskt egentligen då. Mm. Men jag tycker kontentan ändå är att man kan inte låta bli att känna att det är liksom väldigt stränga lagar och de är liksom tillkomna på en papperstid ganska mycket.
Ja, och de, alltså jag är fortfarande lite svårt att förstå vem det är det skyddar. Det skyddar patienten, men om patienten är med på det, vad är den... Varför kan man inte då få till exempel dela med sig till en anhörig som god man eller sådär. Men om jag då ska vara djävulens advokat i det sammanhanget, så på någonstans är det väl så här också. Det är två lite olika saker, men det här att vara anhörig och liksom hjälpa till är ju inte bara av godo. Dels så kan man vara jävligt jobbig. Jag kunde säkert vara jävligt jobbig och liksom pocka massa uppmärksamhet och ta massa tid från vårdpersonalen där. Men det är ju bara att be om tiden och få ett läkarsamtal, det går ju bra.
Samtidigt var det som du sa, ett av dina argument för att gå in i hans labblista, att du ville avlasta dem från hans tjat lite grann.
Ja, men det är ju inte ett tillräckligt starkt argument för att jag ska få göra det.
Men det var ju så du sa det lite.
Ja, men det var ju avsikten så att säga. Men sen också att man är, jag menar, som jag erkänner gladeligen att jag var förvirrad och inte alls rationell, och så att säga, om jag då får veta, säg att jag då i realtid hade fått se att ja, men nu har han ett bla 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 typ av lymfom, och så går jag igång och liksom tar reda på massa saker och sånt där, så finns det ju varianter på det som gör att som bara kan vara negativa för honom, det vill säga att Man måste ändå utgå från att det är hans behandlande läkare, i det här fallet specialister i hematologi, som har yppersta bästa kunskapen om hur tolkar man de här liksom, cytologin och labbproven och sånt.
Just
där.
Det.
Och att jag ska komma och blanda mig i det är troligen oftast inte så bra.
Nej, precis. Precis, det köper jag verkligen. Och det kan ju vara så att du får reda på saker, eller det står saker i journalen som den behandlade läkaren tänker att men det här är ingenting jag kommunicerar just nu.
Exakt.
Utan det är bättre nu att den här veckan får gå och sen ser vi efter helgen. Mm. Och det kanske bara var en temporär historia, de här
kalciumvärdena just nu. Ja.
Och sen är det faktiskt så.
Ja, och så är det faktiskt så.
Och då har ju du bara orsakat lite lidande om du kommunicerar där. Eller om du får reda på det.
Jag får reda på det. Ja. Det är stress för mig, det är stress för patienten. Ja. Och det är bara, som du säger, onödigt. Ja. Så att man måste, alltså det är väl det, tror jag, är en del i det hela. Den här rigida sekretessen, kan man tycka. Att de som är nu utbildade och kan, som är bästa på det här, måste kunna få handskas med på sitt sätt. Men, ja.
Nej, men det lustiga är att just kring det här med journal och vad som står i journal. Jag måste säga att jag själv är, alltså jag är ointresserad vad som står om mig i min egen journal.
Om de skriver så här: vilken lång snubbe med nasal röst. You couldn't care less.
Nej. Och jag vill inte veta liksom. Nej. Utan tvärtom, de får skriva vad de vill kring mina läkarbesök. Men jag känner inget behov av att läsa och kontrollera eller liksom ändra något fel eller om det skulle vara så.
Men det är ju du.
Det är jag.
Och man måste respektera de som faktiskt bryr sig väldigt mycket om vad det står.
Ja, precis. Men jag tror att man kan vara väldigt olika på det här.
Ja, absolut.
Men det andra jag tänkte säga är att jag tror ibland att människor tror att det är väldigt kul att läsa journal. Och spännande och den där kändisen som du hade hand om, kanske de tänker, har du läst ens journal? Så här. Men sorry, jag tycker liksom att man blir väldigt snabbt avtrubbad på vad som står i journaler. Det är inte jätteintressant. Liksom.
Nej, och det är ett fruktansvärt torftigt språk.
Ja, men det är torftigt språk. Men plus att om man skulle få reda på att Kalle Pettersson har liksom stomi eller någonting. Jaha, vad gör man med den infon? Det är inte så. Det är liksom inte någonting att gå igång på. Nej. Alltså jag lockas inte alls av att liksom vårdpersonal som går in i kändisars journal och så där, det förstår jag inte riktigt. Så nyfiken kan jag liksom inte vara. Jag vet inte vad jag skulle vilja läsa om någon som skulle göra att jag... Liksom,
Kalle Petterssons stomi.
Ja, nej, det är inte kul tycker jag. Eller jag går inte igång. Och ändå är jag lite intresserad av kändisar. Men inte på, ja, det, inte på det sättet.
Nej, liksom. Du är mer intresserad än jag faktiskt. Du och min mamma borde hänga lite.
Ja, vi kan träffas.
Men du, återigen bara till den här artikeln då som jag skrev. Det var ju bara som sagt en kåserande betraktelse över den här händelsen. Att den bara triggade igång en storm av massa kommentarer. Långa utläggningar. Och man ser då, dels på en del okunskap om vad som faktiskt gäller. Och det som också många ventilerar ju, men herregud, är det inte bara, vi är 30 000 läkare i Sverige. Om vi alla liksom tar hand om en anhörigs astmamedicin eller grannes astmamedicin som man förskriver liksom förnyat recept på, avlastar inte det vården? Liksom. Varför ska vi inte kunna göra det? Man skriver en daganteckning i sin journal någonstans. Alltså, i den genren var det många som blev upprörda. Och över sig, alltså att de inte kan få ta hand om sin egen hälsa. Det var många sådana.
Nej, men det beror väl på att det är väl liksom, det är väl en klyfta här mellan lagen och vad den säger och sen hur folk gör i praktiken. Och det är väl det som upprör många. Man tycker liksom att den är väldigt sträng i lagen. Sen så tror jag just det här fallet där du liksom lägger i, eller liksom lägger i, men du kollar in din pappas journal och det där. Det kanske är, det är kanske lätt att säga att det där var nog inte så bra. Men det finns massor med andra situationer där man, det här till exempel att följa upp patienter man haft.
Ja.
Det är också en sån här grej som varit ett diskussionsfall. Och en patient som du handlagt och sen så kommer du inte ha någon mer kontakt kring vården av den patienten, men du vill ändå se hur det går. Och skälet att du vill se hur det går är inte bara sådär under hur det gick liksom i ren allmänhet liksom så, utan det är också att man lär sig någonting av det.
Ja, men det är ju hela det.
Var som... det här som jag trodde att det var, behandlade jag rätt saker? läkte liksom, ja, 70 minuter eller vad man ska säga.
Ja, men särskilt alla
läkare. Och det lär man ju sig
jättemycket. Det är ju liksom en stor del av hela inlärningsprocessen som läkare. Ja. Det är ju så, sen urminnes tider att man fattar beslut, man behandlar patienten på något sätt och så följer man upp det. Mm. Alla som jobbar med sjukvård, där många patienter som går i, eller alla vi, behöver ju kunna se hur det går. Mm. Så där är ju många också som blev upprörda. Mm. Bara som en bizarr, men en ytterlighet i det där sammanhanget är att om du till exempel ska gå upp på avdelningen och ta med några läkarstudenter och visa runt och lyssna på hjärtat till exempel. Mm. Då måste ju du gå till din kollega som är behandlande läkare för den patienten som ligger på avdelningen. Fråga om den läkaren kan gå och fråga patienten om det är okej att ni tittar i journalen. Du får inte själv gå och prata med den patienten egentligen.
Inte?
Nej.
Det här bryts ju mot dagligen på alla
undervisningssjukhus. Jag tar upp en extrem variant, men reglerna, regelverket.
Så att, ja, men det är väl en förklaring till att det blev så mycket kommentarer. Att man känner att lagen känns...
Hänger inte med verkligheten.
Nej. Vi agerar på ett annat sätt egentligen. Men...
De kopplade in en jurist som skrev liksom en kommentar och liksom försökte reda ut begreppen, eller gjorde det på ett bra sätt. Mm. Och de skrev ju också att Socialstyrelsen ska komma upp med någon slags dokument, förtydligande och så, kring allt det här. Mm. Så att det är lättare att förstå. Tror du att reglerna kommer ändras? Regelverket?
Nej, jag tror inte det. Men du?
Ja.
Visst är de här kommentarsfälten i läkartidningen väldigt bra?
Ja, för det är ju inte anonyma. Det är inte som på Storytel när folk säger så här, vilken jävla skitbok, och så är det bara en överkryss. Nej. Utan det är ju folk som skriver under med namn och arbetsplats och sådär. Ja. Och det kan ofta bli jättebra kommentarer.
Ja.
Eller diskussioner.
Ja. Mm.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör.
Christian, nu var det ett tag sedan, men kom du ihåg i december att det dök upp en tidning på en rysk ambulans som hjälpte en patient på en gata i Stockholm?
Nej, det var på Södermalm någonstans.
Ja.
Jag trodde det var ett skämt först.
Ja, och jag tyckte man blev lite konspiratorisk. Man tänkte att, oj, vad är det här för liksom en privat rysk ambulans som kommer och hjälper någon.
Någon ambassadör?
Ja, något sånt.
Eller någon oligark,
ja,
som
någon
har
oligark.
Hamnat i Stockholm på villovägar.
Ja. Men sen så fick det sin förklaring.
Vad var det nu då?
Ja, men det var ju en rysk medborgare som hade vårdats på sjukhus i Örebro.
Aha.
Och man ordnade en transport hem till Sankt Petersburg helt enkelt.
Via Stockholm?
Ja. Mm-hmm. Och sen kom det då, jag tror att det var hans försäkringsbolag som betalade det. Och så kom det då en rysk bil, en ambulans. Mm. Och plockade upp honom och körde via Stockholm. Mm. Och där var det liksom ett akut ärende på trottoaren.
Ja. Alltså då var den tom, eller vadå?
Nej, ja, jag vet inte. Okej, jag vet inte om det var på väg.
Transporten.
Nej, det vet jag inte, om det var på väg till Örebro eller därifrån.
Ja.
Men det var i alla fall ett akut ärende som hände mitt på gatan. Ja, ja. Och så ambulansen åkte förbi.
Ja.
Och då vinkade liksom... personer på trottoaren, kom ambulansen,
det ser ut som någonting. En ambulans där,
ja. Och då körde de bara in till kanten och hjälpte till helt enkelt.
Var den allvarligt eller?
Det vet jag inte.
Nej.
Men det var ju någon som hann ta en bild och skickade till Aftonbladet.
Skickade de in patienter? Åkte de in till
ett akutsjukhus? Ja, men sen kom det en svensk ambulans som nummer två liksom,
och tog vid.
Undrar
hur det var samtalet kollegor emellan där. Tror att det var avslappnat, avspänt.
Fast jag tycker det är ganska fint om man är utländsk sjukvårdspersonal och så ska man då bara köra hem någon.
Mm.
Så åker man förbi och något sånt där händer.
Mm.
Det verkar också konstigt om någon vinkar in en till kanten och så säger man nej, jag är på väg i ett annat ärende här. Jag vill inte hålla på med det där hjärtstoppet.
Nej, men absolut, visst var det bra gjort. Det var ju jättekul, eller bra. Och det hade varit konstigt annat, som du sa. Men, och då kan man tänka sig så här, vad säger lagen? För att jag menar, om en ambulans, om du som läkare eller sjukvårdspersonal går förbi någon som ligger och får ett hjärtstillstånd på, då måste du ingripa. Du är skyldig att ingripa.
Mm. Okej, okay. Ja.
Jo, men så är det ju. Och en ambulans kan inte liksom bara köra förbi någon som är sjuk på gatan.
Mm.
Alltså, den ryska ambulansen, den har ingen skyldighet annat än moralisk. eller
hur? Nej. Nej, jag har hört om läkare på sjukhuset hos oss som transporterat patienter utomlands. Jag tänker på vad nu till USA.
Mm-hmm.
Och där var det jättetydligt att så fort man liksom landar på amerikansk mark,
ja,
då är det liksom hands off patienten.
Just det.
För då är det liksom på amerikanskt territorium och där gäller amerikanska lagar och du har inte på något sätt någon läkarlegitimation eller legitimation och sådär i hela landet. Utan tvärtom så att där ska då liksom amerikansk sjukvårdspersonal möta upp på plattan i princip, va?
Just det.
Och ta över liksom allting på en gång.
Ja, för jag menar, nu gick det ju bra, eller nu var det bara en överlämning. Mm. Tänk om den här ryska ambulansen hade gjort något dumt, om de inledde någonting och gav fel medicin.
Mm.
Är det Lex Maria till Sankt Petersburg?
Ja, det var som hände.
Ja, men du, jag tror att det var allt vi hade för idag.
Yes.
Tack för alla ni som lyssnar. Tack alla grymma mejl och inlägg som ni skickar in.
Mm.
Superkul. Många bra idéer. Många bra tips. Mm. Fortsätt.
Vi läser allting. Däremot så är vi sämre på att svara.
Mm.
Och
men det kan vara en fördröjning där.
Ja, det kan vara väldigt lång fördröjning. Ja. Och vi säger varje gång att vi måste bli bättre på att svara. Och vi lovar varandra att jag ska svara nu ordentligt. Men så händer det inte riktigt.
Men det är kul att läsa.
Ja, vi läser absolut.
Och det ger mycket i inspirationskälla.
Ja.
Följ oss på rondepodcast@gmail.com eller skicka till rondepodcast@gmail.com. Och så finns vi på Instagram och Twitter. Rondepodcast. Ha det bra, Anders. Vi ses om en vecka.
Ja, vi ses.
Hej.
Tack, hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.